Ja, varmt välkommen till dagens program idag. Och jag har äran att ha med mig en mycket inspirerande och kunnig gäst, Mia Lundin. Mia Lundin är specialistsjuksköterskan inom obstetrik och gynekologi, författare, föreläsare och en av Sveriges främsta expert inom kvinnohälsa. Hon har arbetat över 30 år både i Sverige och USA med att behandla hormonella obalanser såsom PMS, förlossning, depression och klimatbesvär. Hon har hjälpt tusentals kvinnor att förstå sina kroppar bättre och hitta balans i livet. Och idag ska vi prata om hennes senaste bok, Kaos i kvinnohjärna, som handlar om hur våra hormoner påverkar hjärnans kemi, vår mående och vår dags. Välkommen till programmet, Mia. Det är fantastiskt att ha dig här idag.
Tack så mycket.
Ja, Mia, vi tycker det är en väldigt relevant ämne, mycket aktuellt. Du har arbetat med kvinnohälsa över 30 år, både i Sverige. Och vad ser du som är den största skillnaden i hur man hanterar kvinnohormonella hälsa i dessa två länder?
I USA så har man ju fokuserat på det här mycket längre än vad man har gjort i Sverige. I Sverige har fokus på förklimakteriet, klimakteriet varit mer bara de sista, ska jag säga, 10 åren. Och i USA har man mycket mer tillgång till olika typer av kosttillskott man inte har tillgång till i Sverige. Men också det här med bioidentiska hormoner har man pratat om länge i USA. Men det är också någonting som är nytillkommet i Sverige de sista 7-10 åren.
Och vad det beror på? Varför är de skillnader?
Ja, det är lite svårt att säga varför, men kanske i Sverige har man tyckt att det där är någonting som är, att klimakteriet är någonting som är naturligt, som vi borde klara av utan att ta hormoner. Och sen tror jag också att det har funnits en stor rädsla för, att man har trott att östrogen orsakar bröstcancer, vilket visar sig inte vara så nu, men det har nog legat kvar där också som en bromskloss, tror jag.
Men du kom tillbaka till Sverige och sa, nu måste vi ändra på det. Nu måste vi ändra våra syn på detta och hjälpa kvinnorna mer än de behöver. Din bok heter Kaos.
Nya kaos i kvinnohjärnan.
Precis. Kan du berätta, vad menas med det kaoset och varför du valde just den titeln?
Ja, jag tror faktiskt att det var en patient som en gång kom till mig och sa, det känns som jag har kaos. Jag skulle skriva boken, men hade liksom hela boken men inte titeln. Och det kom en patient till mig som sa, det känns faktiskt som jag har kaos i min hjärna. Och där satt den, tänkte jag, det är det titeln ska vara.
Så det här patienten med författare till namnet på boken.
Ja, typ.
Ja, och kanske det var en bra beskrivning till upplevelse.
Ja, för jag tycker att det är så här att antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa bara ökar och ökar. Och kvinnor då löper ju en dubbelt så hög risk för sjukfrånvaro på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa jämfört med män. I och för sig män kanske inte pratar lika mycket om det som kvinnor gör, så de kanske är lite underrepresenterade där. Men 79% av de stressrelaterade sjukfallen är kvinnor. Och då är det så här att det finns lösningar, men de flesta som går till sjukvården idag och söker för just det här, för först har vi 15 minuter på oss på vårdcentralmöte, och då vad som erbjuds ofta då är ett p-piller eller en antidepressiv medicin. Och det visar sig att, jag tror att det var 2023, så var det 1,3 miljoner som kvinnor, eller det var inte bara män, kvinnor utan var män också, som har antidepressiv medicin har förskrivits. Så att vi mår ju som vi mår på grund av underliggande orsaker, och då gäller det att ta en titt på vad är de orsakerna, varför mår vi som vi mår. Men vården är inte riktigt utformad för att kunna hantera den typen av vård, så vi behöver bygga broar mellan den vården som vi har idag och vård som kanske lite mer nytänk med individanpassad sjukvård och lösningar. Så boken då visar just hur dansen mellan hormoner och signalsubstanser, hur det fungerar. Och jag ska förklara där menscykeln, PMS, förklimakteriet och klimakteriet. Och varför du mår som du mår då, hur den här dansen påverkar ditt mående. Sen så vill jag också ge en tydlig räddningsplan som man kan följa. För att kunna leva i synk då med din kropp och stötta dina hormoner och signalsubstanser för att kunna återvinna både hälsa och livsglädje. För att det finns idag många studier, kliniska studier, som visar att det finns en stark koppling mellan kvinnans könshormoner och våra signalsubstanser och vårt känslomässiga tillstånd. Och det är just den här kopplingen som jag har fokuserat väldigt mycket på under de senaste 35 åren, kan vi säga.
Mia, du påpekade någon som stämmer mycket väl med statistiken om ohälsa, och det är kvinnor som står mest högt i denna statistik. Och det är kvinnor som är, de är mammor, de har sitt jobb och sen familjens situation, och så att det är stress och mycket annat som finns i bilden. Och sen känner du att det finns en lite dålig förståelse för kvinnors situation än det mer som vi skulle ha?
Ja, vi ses ju på som att vara ett väldigt jämställt land när det gäller könen. Och så är det ju inte när det kommer till sjukvården och förståelse för sjukdomsrelaterade orsaker till vissa sjukdomar hos kvinnor är ju inte forskat på lika mycket som på männen. Men största orsaken till dåligt mående och obalans i hormonerna är stress. Men det finns andra orsaker också. Som till exempel brist på sömn, brist på vissa näringsämnen. Man har inte tid att umgås med sina vänner, vilket är väldigt viktigt för kvinnor att göra. För när vi träffar andra kvinnor så ökar vi oxytocinet, vilket är ett må-bra-hormon. Men är vi stressade så kan inte oxytocinet ens verka i din kropp. Så att vi spenderar också alldeles för mycket tid på att sociala medier, vilket jag tror är en stor orsak till dåligt mående, speciellt hos den yngre gruppen, för de som mår sämst faktiskt idag, det är kvinnor i åldern 16-29 år. Och där tror jag sociala medier har ett stort negativt inflytande på deras mående.
Och man har märkt detta eftersom om man tittar 20 år tillbaka eller 15 år tillbaka, det var inte sociala medier som finns idag, TikTok, Instagram och alla rad sociala medier som gör att människor känner, speciellt som den målgrupp som du nämnde, tjejer som går på skolan fortfarande, gymnasiet, är beroende av bli lockad till detta. Jag ser tjejer som åker med pendeltåget från Stockholm och som kanske tar 20-30 bilder under resan och skickar direkt till någon och såna till sina kamrater i sina chatt och såna saker. Och det gör att man kanske också får en fel bild av själva livet, utan man målar någonting där som ibland stämmer inte alls.
Ja, Men också är det där att man alltid jämför sig själv med precis. Andra. Och det är det som man inte hade tillgång till. Den här psykiska ohälsan har ju bara ökat och ökat, speciellt sedan 2010. Och det var då sociala medier kom. Och sedan dess har det stadigt ökat. Jag tror ibland så längtade jag tillbaka den tiden där vi inte hade smartphones. Och där vi fick gå och ringa till någon i en telephone booth, vad heter det på svenska? Mm.
Ja.
Men för att livet var så mycket enklare då. Det är så stressigt att hålla reda på allt och vara med på sociala medier. Och jag försöker undvika det så mycket som möjligt. Jag brukar inte lägga upp någonting om mitt personliga liv på sociala medier. Väldigt, väldigt sällan i alla fall. För jag tycker att vad man gör där, vad alla gör, det är att visa, kolla vad jag kan, titta vad jag har, titta vad jag har råd med, titta vad fin jag är. Och hur mår man då när man tittar på det? Och det vad man gör, vad som är mänskligt, det är att man jämför sig själv med andra. Och det är sorgligt, det är inte bra.
Absolut, och det stämmer mycket väl, den beskrivning som du gör. Man vill visa vad man äter på frukost, vad man äter på restaurang och mycket annat. Och, ja, precis. Hur påverkar hormonella förändringar hjärna, kemi och vår mental mående?
Jo, kärnan till vårt mående ligger ju stor del i hälsosamma nivåer av vissa signalsubstanser, alltså hjärnkemi. Och två viktiga sådana är serotonin, som hjälper oss att känna oss lugna och tillfreds, och dopamin, som hjälper oss vara motiverade och fokuserade. Och en stor anledning till att vi mår som vi mår finns just i det här samspelet mellan våra könshormoner och signalsubstanser. Och forskning visar att östrogen, som är vårt främsta könshormon som kvinna då, stöttar både serotoninet och dopaminet. Så när östrogenet svänger, vilket det gör normalt under en menskurva, svajar i förklimakteriet och är lågt i klimakteriet, då påverkas våra signalsubstanser. Har vi låga nivåer så sjunker det med det här östrogenet, eller svajar med det här östrogenet som sker då under menscykeln. Så när man då... När serotoninet sjunker, då kan man då uppleva symptom som oro, ångest, panikattacker, huvudvärk och nedstämdhet. Så det finns vissa tider i våra liv när vi kvinnor är mer känslomässigt utsatta och sårbara. Och det är just när hormonerna förändras som mest, som i puberteten, efter förlossning, när hormonerna bara boom, sjunker från ena dagen till den andra, premenstruellt, i förklimakteriet och i klimakteriet. Och det där det svänger som mest, det är både i puberteten och förklimakteriet, så är det så att många av oss kvinnor är i förklimakteriet, vilket sker i 40-årsåldern. Och då har många av oss också döttrar som är i puberteten, där man kan säga att förklimakteriet är lite grann som puberteten i reverse. Att i puberteten så svänger hormonerna för att öka och bli normala. I förklimakteriet så svänger hormonerna för att sjunka och sen inte finnas där längre. Så vad som händer då är att vi går igenom olika faser av den här förändringarna. Vill du att jag ska prata om det lite?
Absolut, absolut, gärna.
Så när äggantalet i våra äggstockar börjar minska och kvaliteten då av äggen börjar försämras, så kommer vi in i övergångsåldern. Och det är en tidsperiod på ungefär 10 år, vilket infattar då förklimakteriet, klimakteriet och postmenopaus. Postmenopaus har vi ingen bra namn för i Sverige, men det är den tiden du befinner i resten av livet efter klimakteriet. För klimakteriet börjar vanligtvis vid 40-årsåldern, och det är många kvinnor som inte vill kännas vid just det ordet klimakteriet när de är 40. Och ju mer stressade vi är, ju tidigare kan det börja och värre kan symptomen vara. Men vad som händer i förklimakteriet då, att menscykeln ofta blir kortare, så istället för att ha liksom 28 dagar kanske man har en menscykel på 21, 24, 25 dagar. Och att man kan blöda väldigt rikligt och då också utveckla järnbrist. Man känner sig väldigt, från det då, känner sig väldigt trött och flåsig. Man kan få premenstruella symptom som kortstubin, irritation, sömnsvårigheter och nattsvettningar. Och brösten kan börja kännas ömma och tunga, och det är nästan så där så att man vill sova med BH:n på för att brösten känns så ömma och tunga. Men när mensen kommer sen så är det inte som att trycka på en knapp som det är när vi har PMS. För då, när vi har PMS, då kommer mensen och så försvinner symptomen. Men i förklimakteriet så försvinner inte symptomen. Istället så har man symptom under mensen också, där man kan känna sig trött och omotiverad och ledsen. Och sen många av mina patienter säger, Mia, nu har jag bara en vecka i månaden där jag känner mig mal. Ja. Sen klimakteriet då, nu har ju äggproduktionen upphört då. Vi har inga mer ägg. Vi föds med ungefär 3 miljoner ägg, men de försvinner månad efter månad. Så runt 50-årsåldern så finns det inte så många ägg kvar. Då har vi inga östrogen kvar som produceras heller. Under den här fasen så får man mer sporadisk mens eller mens med lite, väldigt lite blödning. Och den här fasen varar ofta ungefär ett år innan man helt då slutar menstruera. Och då, till skillnad från i förklimakteriet, man känner sig mer arg, irriterad och humörsvängningar, så är det mycket mer vanligt att man känner sig ledsen, gråtmild, likgiltig, omotiverad. Lite grann som världen känns som det, den är svartvit istället för färg. Och vallningar. Sen nattsvettningar, glömde jag säga, det är mycket mer vanligt i förklimakteriet än i klimakteriet. Så vad som är viktigt att veta är att alla mår inte så här heller. Alla behöver inte gå igenom alla de här symptomen. Utan ju mer man vet vad man kan förvänta sig. Ju mer man vet vad det finns för olika typer av behandlingar. För olika typer av hormoner. Vad fördelar och nackdelar och risker kan vara med de olika typerna av hormonerna. Ju mer förberedd är du innan du går in i de här faserna. Och kan också få hjälp med att få då rätt hormon vid rätt tidpunkt i rätt fas. Så att man inte då går och söker i förklimakteriet. Man har höga och svajiga värden av östrogen. Och då att någon som inte är utbildad inom klimakteriemedicin hör att ja, du har nattsvettningar. Då måste det vara att du är i klimakteriet och då får man östrogen. Det är det sista man behöver i förklimakteriet. I förklimakteriet behöver man progesteron. Inte östrogen. Men däremot i klimakteriet, då behöver man både östrogen och progesteron, om man, speciellt om man har en livmoder. Det var mycket på
Nej, men det är intressant den beskrivningen som du gör, och jag tänkte på hur påverkar den balans om en kvinna i lite äldre ålder föder barnen, till exempel vid 50 års tid. Det finns vissa tillfällen där en kvinna kanske 49-50 och föder barn, då det blir en annan process i själva kroppen som kommer att påverka detta. Eller?
Mm, väldigt vanligt att man föder barn när man är 50, då har man fått hjälp.
Visst. Nej,
men
precis.
Givetvis så blir skillnaden mycket större från att vara gravid med hjälp då till inga hormoner alls efter förlossningen, vilket kan vara väldigt svårt. Det är ungefär samma som händer när en kvinna har en hysterektomi, alltså där man också opererar bort äggstockarna som är vad som producerar dina hormoner. Och när de opereras bort och dina hormoner försvinner från dag 1 till 2, så kan det ha väldigt, orsaka väldigt dramatiska symptom. Och då är det väldigt viktigt att man får information innan och att man kanske får då hormonersättning precis efter operationen. Om det inte finns några kontraindikationer.
Ja, vilka är de vanligaste missuppfattningar kring PMS, förlossningsdepressionen och klimakteriebesvär?
Ja, det är väl att man inte riktigt har kopplat ihop den, gjort den här kopplingen mellan våra könshormoner och våra signalsubstanser. Hur mycket våra könshormoner påverkar våra signalsubstanser. Det är ju just därför när det sker förändringar i könshormonerna som signalsubstanserna förändras också. Och anledningen till att jag skrev den första boken då, Coast, eller för det första så skrev jag den första boken 2009, den hette Female Brain Gone Insane, för då bodde jag i USA. Och den översattes senare till Kaos i kvinnohjärnan, vilket nu har kommit ut i nyutgåva, nya Kaos i kvinnohjärnan, som har då väldigt mycket uppdaterad information, för att första skrevs ju för många år sedan. Men anledningen till att jag skrev boken, varför blev jag så intresserad av det här då? Jo, för att jag flyttade ju till USA. Jag jobbar som IVA-sjuksköterska här i Sverige. Jag skulle flytta till USA och jobba där ett år som IVA-sjuksköterska. Och det blev då 37 år. Och där födde jag mitt andra barn. Och efter mitt andra barn så fick jag en väldigt jobbig förlossningsdepression. Jag hade inga problem med mitt första barn. Men med mitt andra barn, det kanske har att göra med att jag var långt hemifrån och jag kanske inte hade den support som jag hade i Sverige med vänner och familj. Men i alla fall så utvecklade jag en fruktansvärd förlossningsdepression där jag inte kunde, hade sån ångest och oro helt plötsligt. Och jag visste inte vad ångest var innan dess. Jag trodde att ångest var oro, men det är det inte. Det tar tag i hela din kropp och man mår så fruktansvärt dåligt. Så jag kunde inte sova, jag kunde inte äta, min hjärna bara rusade och det var hemskt. Och jag är en sån här människa som är lösningsorienterad, problem solver. Jag ska ta reda på varför. Så att då, det var så pass länge sedan, så det fanns inte internet. Jag tror vi hade Mac 2, den här lilla datorn som tog ungefär 5 minuter från en sida till nästa. Så jag gick väl på biblioteket och hittade då en bok av en kvinna som hette Katarina Dalton. Och henne är otroligt tacksam för att hon finns inte i livet längre, men hon bodde i England och hade då redan då börjat behandla kvinnor med PMS och förlossningsdepression med bioidentiskt progesteron. Så att den där boken läste jag sida från sida, har den fortfarande kvar och många av sidorna här ligger lösa och har ramlat ut. Och den är väldigt, väldigt emotionellt att se den där boken, för att det är därför min resa har blivit där den har blivit professionellt de sista 35 åren på grund av henne och det hon skrev. Men i alla fall, jag fick lära mig då att progesteron är väldigt lugnande och när jag bodde dåligt då under min förlossningsdepression så jobbade jag med en gynekolog i USA. Jag bad honom, kan du ge mig en injektion av det här bioidentiska hormonet progesteron? Jag vill prova hur jag mår om jag får det. Och då fick jag injektionen och inom 15-20 minuter så var alla mina symptom borta. Jag kände mig lugn och tillfreds. Och det där var ju bara 48 timmar för att göra den bara. Och sen så fick jag en till. Mådde lika bra och sen började jag känna, nej, det där, jag vågar inte hålla på och laborera med mig själv här som en lab rat, utan jag fick annan hjälp istället och efter ett år så mådde jag bra. Men det var just det där som triggade mitt stora intresse för vad är det som händer hos oss kvinnor? Vad är det våra hormoner gör med vår hjärnkemi? Och det var så det började och det var därför jag skrev boken om Female Brain Gone Insane som sen har översatts.
Vad bra att du upplevde den problematik med depression och all detta efter förlossning. Annars vi hade aldrig kunnat uppleva den här boken. Så allt har sin mening, eller hur?
Ja, precis. Så ser jag också det. Idag, då var det så här, why me? Varför ska jag må så här när alla andra mår så himla bra, trodde jag då. Fast det vet jag ju idag att de inte gör. Men idag är jag tacksam för den upplevelsen faktiskt. För att den har banat vägen för mitt professionella liv och gjort vad jag älskar att göra. Att hjälpa kvinnor att må bra. Och det har blivit... Jag är ju pensionär egentligen nu. Ja, typ.
Det tror jag inte.
Nej, men jag går inte till jobbet varje dag för att se så. Men jag föreläser väldigt mycket och jag skriver den här boken. Och min man sa det till mig att men nu när du är pensionär, du måste ju tänka på vad ska jag göra nu? Och så sa han, du har väl en hobby? Hobby, sa jag. Nyppla eller vadå? Nej. Nej, det här är min hobby. Absolut. Och det här har varit, ja, mitt jobb har varit, ja, min hobby. Så det vill jag fortsätta med så länge jag kan på något vis.
Ja, vi ska gå till en låt, en lite kort låt nu, och ni lyssnar på Egen Kraft Web Radio. Vår sponsor är Betongfabriken, Kogor Kontor, där vi har vår studio. Och våra gäster i programmet idag är Mia Lundin, som vi pratar om kvinnors hälsa. Och vi kommer att ha en låt som vi kommer att lyssna nu som heter Ha en bra dag av Lille Ös. Och vi tycker att vi kommer att ha en bra dag, kvinnorna kommer att ha en bra dag idag efter samtalet som vi har med Mia och alla de tips och alla som hon pratade om kvinnors hälsa. Vi kommer strax tillbaka efter låten.
Efter lite grann, hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du tänker på allra mest, det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner Bye. bli en bra dag.
Ja, nu är vi tillbaka med våra kära gäster i programmet, Mia Lundin som är specialist sjuksköterska inom obstetrik och gynekologi, författare, föreläsare och en av Sveriges främsta experter inom kvinnohälsa. Hon har arbetat över 30 år inom hälsa. Du talar mycket om viktigt att förstå sambandet mellan hormoner och signalsubstanser. Hur hänger de ihop och vad bör kvinnor vara medvetna om?
Ja, att det är att vi lever i typ en neurobiokemisk cocktail som styr ditt beteende och ditt mående. Och att vi, våra hormoner fungerar inte självständigt, utan vi mår som vi mår från hur hormonerna påverkar dina signalsubstanser. Det är det som finns också lösningar till, att får man rätt hormon, rätt typ av hormon, vid rätt tidpunkt i de här hormonella förändringarna som sker. Plus att man också får lära sig hur man kan balansera sina signalsubstanser på ett mer naturligt sätt för att må bra. Så vill jag givetvis dela med mig av det. Nu ska jag också säga att jag är inte emot antidepressiv medicin. Jag vill bara påpeka det också. Utan vid svår depression, absolut. Men många kan däremot må bättre genom att öka sitt serotonin på ett naturligt sätt. Och det finns många olika sätt att göra det. Som till exempel att vara i dagsljus, solljus. Det är väldigt viktigt, för genom det att pupillen får dagsljus i pupillen och på näthinnan, så produceras en serotonin. Att vi har en fungerande tarm, för att vi producerar 90% av serotoninet i tarmen, så det är väldigt viktigt att vi har en tarm som mår bra. Att vi får i oss protein, för att vi bildar signalsubstanser från protein som bryts ner till aminosyror. Och sen att vi har vissa näringsämnen som är viktiga för att då det här proteinet ska brytas ner till serotonin, och det är bland annat vitamin B6 och magnesium. Så det finns en hel del man kan göra. Sen ska man också då se till att det här serotoninet håller sig kvar i kroppen och inte försvinner för fort, och det gör det under stress. Vi använder upp serotonin när vi är stressade, så vi måste fylla på fortare. Så mycket av det här förklarar jag på ett så enkelt sätt som möjligt i boken. Men det är också, boken är också här att lite grann hålla i handen. Att du följer en räddningsplan i boken. Du går från steg 1, 2, 3, 4, 5 och då tar reda på vad kan de underliggande orsakerna vara till att just du mår dåligt. Och vad kan du göra för att må bättre?
Mia, medan du pratade och tänkte jag... finns det någon samband också, eller är det någon som man måste tänka under den tiden, kost som man äter till exempel? Är det någon som kan hjälpa till detta? Vissa varor, undvika vissa saker, kanske äta något annat?
Ja, kost när det gäller hormonerna, först och främst så det är ingen specifik kost som gör att du har mer hormoner när du går igenom, när äggen är slut är de slut och det spelar ingen roll. Vad du äter, du kommer inte ha någon mer östrogen. Men däremot under tiden vi fortfarande producerar hormoner, så måste vi få i oss tillräckligt med fett. För att de mesta av våra könshormoner behöver goda fetter för att kunna producera våra könshormoner. Men sen vad vi äter har mer att göra med att kunna bilda tillräckligt med signalsubstanser så att vi mår bra. Och där är det just proteinet då som är viktigt. Det visar sig att medelhavskosten är säkert det allra bästa. Har visat sig i studier bland annat från Uppsala. Att kvinnor som äter en medelhavskost, alltså olivolja, fisk, nötter, grönsaker lever längre och mår bättre. Så att generellt sagt. Sen är dieter väldigt, jag tycker inte om att använda ordet diet ens, utan vad man ska äta är väldigt individuellt. Och vi känner oss ofta av när vi äter något som inte känns bra i kroppen, och då ska vi undvika det. Men generellt sagt, riktig mat som inte har en etikett, utan riktig mat, protein och grönsaker och baljväxter, så att i en kombination och goda fetter.
Finns några varningstecken som kvinnor bör vara uppmärksamma på när de gäller hormonell obalans?
Ja, hormonell obalans. Har en hormonell obalans så kommer du att se att din mens förändras, att den blir rikligare, kommer tätare, eller att man har mellanblödningar, och då ska man absolut söka hos en gynekolog för det. Symptom på, varningstecken på att du håller på och tömmer då vad jag kallar tanken av serotonin. Vanliga tidigt förekommande symptom är bland annat att man vaknar tidigt på morgonen, man vaknar 4-5 istället för att sova hela vägen, och ofta då med lite bultande hjärta och oroliga tankar. Att man börjar känna sig wired but tired, som man säger på engelska. Man kan inte riktigt hitta bromspedalen. Man känner sig orolig. Man känner sig motsatsen till freds. För lycklig, det är en sak. Men ännu viktigare för oss kvinnor är att känna oss till freds. Och det är det man inte gör då. När serotoninet börjar ta slut.
Väldigt intressant. Intressant. Det du beskriver från min del. Upplever ju att hur mycket kunskap en del människor saknas om detta som du pratar om faktiskt.
Och också kunskapen mellan män och kvinnor, att vi är olika. Våra hormonella system är helt olika. I våra fertila liv så har vi då, vi kvinnor, en 28 dagars cykel där hormonerna östrogen ökar, minskar, ökar igen och minskar innan mensen. Vi har ägglossning i mitten av månaden, där har vi produktion av progesteron som ökar, och sen på dagar innan mensen så sjunker det. Sen har vi också lite testosteron som vi har en peak av precis innan ägglossning, och testosteronet ökar sexlusten hos kvinnor, så det är väldigt förnuligt att vi får en liten peak där precis innan ägglossning. Om man sen tittar på männens hormonella kurva så ser den ut så här. Rakt streck. Ja, ni har lite högre.
Väldigt lätt.
Ni har lite högre testosteron på morgonen än på kvällen, men annars är det ganska linjärt om man säger så. Och då kan man ju fråga sig själv, hur kan ni män då förstå att vi kvinnor mår väldigt ofta väldigt olika från dag till dag? När ni har en sån linjär hormonell kurva och därmed också signalsubstanserna, för ni mår också dåligt när era signalsubstanser sjunker, men ni har inte det där svajet som vi har.
När du berättar allt detta, jag tänker på hur lite förståelse ibland vi har mot kvinnorna på grund av den kunskap som vi saknar faktiskt. Så vi skulle kunna varje män, om det skulle gå till en utbildning med dig, skulle ha mycket mer mycket mer förståelse för alla kvinnorna, hur de mår.
Jag tror att det vore väldigt bra för att förstå varandra, inte bara hemma men på arbetsplatsen också.
Kollegorna, precis.
Hur hanterar vi det här? Vad gör vi för att stötta varandra och förstå varandra bättre? Jag tror vi skulle spara på många äktenskap och förhållanden som tyvärr bryts upp på grund av det här. På grund av oförståelse och okunskap.
Hur ser du på användningen av bioidentiska hormoner? Är det någon du rekommenderar?
Ja, det är absolut vad jag förespråkar. Jag har gjort alla de här åren. På grund av min upplevelse då med bioidentisk progesteron för 35 år sedan. Och bioidentiska hormoner är då hormoner som molekylärt ser ut precis som de hormoner som våra äggstockar producerar. Så att kroppen känner igen hormonet och har också den här naturliga positiva dominoeffekten på många andra system i kroppen som vårt eget östrogen har. Och det är någonting som jag verkligen rekommenderar, både biodentiskt östrogen, och östrogen ska helst tillföras genom huden då i klimakteriet, för att vi ser inte en ökad propprisk, alltså risk för blodpropp, om man använder östrogenet genom huden då. Det finns både plåster eller gel eller spray. Och progesteronet ska, rekommenderar jag då, att vara biodentiskt progesteron, men alla mår inte bra, det är så med allting. Alla mår inte bra på biodentiskt progesteron heller, men generellt sett så rekommenderar jag det, för att vi vet idag att östrogen inte ökar risken för bröstcancer. Däremot finns det en liten ökad risk av bröstcancer för bröstcancer med det icke-biodentiska progesteronet. Så därför rekommenderar jag det, både då i kombination med östrogen i klimakteriet och som bara progesteron då i förklimakteriet.
Vad kan vi göra för att förbättra våra hormonala hälsa på egen hand, kost, livsstil, stresshantering och så vidare?
Jag tror vi har pratat ganska mycket om det.
Om den där tidigare, precis.
Ja, jag tror det. Att jag har nog pratat ganska mycket om det. Men det är just livsstil och kost, det är väldigt viktigt. Jag pratade precis om kosten och livsstil. Att vi lägger bort mobilen.
Sociala medier.
Ta tid för dig själv, ta tid för återhämtning. Vi kan hantera stress i våra liv. Kortvarig stress, det funkar. Vi är utvecklade för att klara av det. Men kronisk stress, det är det vi inte klarar av. Därför är det väldigt viktigt att man tar tid, släpper allt och tar tid för sig själv när man kan. Även om det är bara 5-10 minuter, för vi kvinnor är väldigt duktiga på att ta hand om alla andra. Men sist på tur står vi själva tyvärr. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi gör det. Och så, som jag sa tidigare också, att vi tar tid att umgås med nära och kära och vänner. Och sluta titta på sociala medier. Det är en av de viktigaste, tror jag, som stressar oss allra mest.
Vad skulle du vilja se mer inom svenska sjukvård när det gäller bemötande av kvinnor med hormonella besvär?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är så här att vi är väl omhändertagna under andra faser i våra liv. Det finns preventivmedelsrådgivning, mödravårdsrådgivning, barnavårdscentraler. Men sen när vi kommer in i 40-årsåldern, då finns det ingenstans att gå. Då är det vårdcentralen som gäller, och där den typen av upplägg fungerar inte för de här typen av problem. Så vad vi behöver är hormonmottagningar där vi kan komma i slutet av 30-årsåldern, där någon lyssnar på våra symptom, kan förklara våra symptom. Vad kan vi förvänta oss? Vad kommer att ske under de nästa 10-20 åren, 10-20-30 åren? Där man får information om hur man kan må när hormonerna börjar dala. Och vad man kan göra för att må bättre, vilken hormonersättning som finns. Vad är fördelarna och riskerna med den typen av hormonersättning. Så att du själv är förberedd och kan då ta ett utbildat beslut om: vad vill jag göra? Jag vet nu vad jag vill, för jag kan det här, jag har kunskap nu, och det är det som är väldigt, väldigt viktigt. Men vi behöver den typen av vård, för det funkar inte så inom den vården som den ser ut nu. Vi behöver mer än 15 minuter, och det är inte så att vi behöver komma en gång i veckan heller, utan längre möte som utvärderar ditt mående, där man får ta ett omfattande blodprov också för att titta på markörer som kan indikera då kroniska sjukdomar som du håller på att utveckla, där vi kan stoppa dem i grinden istället för att kosta miljoner sen senare inom sjukvården. Det behövs inte så mycket för det, för att förebyggande sjukvård är inte så bra i Sverige om man jämför kanske med vissa andra länder. Och det skulle vi vinna på väldigt, väldigt mycket. Vi skulle bromsa den här psykiska ohälsan, vi skulle bromsa kostnader för stroke och hjärtinfarkt, för att vi vet idag att hormonersättning, östrogen, genom huden som sätts in tidigt efter menopaus minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom drastiskt, medan det då inte ökar risken för bröstcancer. Och det där är någonting som kvinnor måste få veta, att om du väntar 10 år, då är det för sent. Då kan du inte utnyttja den där minskade risken som du kan då få av hormonersättning eller de rätta hormonerna. Allt det där är jätteviktigt, och det är jätteviktigt att vi börjar kräva den typen av vård, att den finns där, precis som de andra, preventivmedelsrådgivning, mödravårdsrådgivning och barnavårdscentraler, allt, att det liksom följer sen ett nästa steg.
Så om sjukvården skulle saxa och ändra sin syn på den, då skulle man spara pengar långsiktigt, för att det skulle bli minska sjuk från bara om kvinnor, kvinnor mår bättre och mycket annat. Så det skulle vara en bra investering faktiskt.
Ja, det, jag tycker det är konstigt att man inte utvärderar det mer precis än vad man gör idag. För att sjukvården kostar så mycket pengar. Jag har ju drivit en klinik både i USA och här i Sverige, och jag vet vad sjukvård kostar. Det är svindyrt. Och, men...
Vad väntar vi på?
Ja, exakt. Det kan man fråga sig.
Ja, Mia, vi närmar oss till slutet av programmet, men om du fick ge råd till kvinnorna som känner att de mår dåligt men inte blir tagna på allvar, vad skulle du säga? Vad skulle du vara?
Ja, absolut, gå vidare, sök vård någon annanstans. Du ska inte bli förnedrad, eller du ska få förklaring till ditt mående. Och känner du att du har hamnat hos någon som kanske inte har den utbildningen eller kunskapen eller erfarenheten, så sök vidare. För att det finns ingen anledning till att vi ska vara hormonellt obalanserade idag. Det finns hjälp. Det finns hjälp att få. Så att du inte behöver må dåligt. Och givetvis då läsa min bok Nya kaos i kvinnohjärnan, som förklarar det här väldigt enkelt. Men också, ge inte upp. Ge inte upp.
Jag gillar det här. Ge inte upp. Och apropå det, om man skulle vara mer intresserad av de som vi har samtalat i programmet idag, du har en hemsida där man kan vända sig och läsa mer om dig och dina böcker och allt som du gör. Vad är det, min hemsida, och var kan man hitta dig?
Tack för att du frågar. Jag finns nu på en hemsida som heter Herplace, herplace.se, herplace.se. Där kan du läsa mer om, där kan du boka mig för föreläsning, där kan du läsa mer om mina böcker, där kan du beställa vissa kosttillskott, och där kan du också beställa tid för rådgivning om du så.
Det är intressant, för att om en kvinna har lite frågor, fundersam om någonting, så skulle man ta kontakt med dig om detta. Jag vet att det finns någon föreläsning på gång någon gång här i Bengal, tror jag, eller?
Nej, eller? Den har jag redan gjort.
Aha, det har redan gjort. Oj, då har jag gått lite efter sen.
jag ska åka till Finland imorgon bitti och föreläsa i Vasa.
Jaha.
Sen kommer jag föreläsa för olika organisationer och företag, så det går också bra att boka mig för det. Jag kommer att göra en föreläsning på ABF i Stockholm i maj någon gång. Så det kan man kolla upp på ABF Stockholm.
Och alla de föreläsningar som är på gång finns på din hemsida också, så man kan veta var du kommer att finnas?
Just nu, eftersom det är slut på säsongen, så är det inte så många som kommer. Jag kommer ha inte så många på gång just nu, utan det är mest för företag som har bokat mig själva. Mm. Men det är den där ABF då i maj som kommer.
Okej, okay, så glöm inte det. Och annars, ni kan ta kontakt med oss här på Webradio. Vi vet var vi kan hitta Mia Lundin, så mycket väl. Ja, Mia, stort tack för att du gav dig tid att komma till våra program. Berätta en väldigt viktig ämne för kvinnohälsa. för att vi män också ska ha mycket mer förståelse för den problematik som ni går igenom. Jag tycker det var väldigt värdefullt samtalet.
Tack själv.
Och ni har lyssnat på Egen Kraft World Radio, programledare Luis Palma Aguirre och ansvarig utgivare Luis Palma Aguirre. Vi tackar för vår sponsor Betonfabriken K-Kontor. Där har vi vår studio i den vackra landskapet på Vängar. Så de som inte kunde lyssna idag program på vår radiokanal när vi har sänd den, det kommer att finnas på vår arkiv som man kan lyssna efteråt. Tack så mycket för att ni lyssnade på oss och vi önskar er en trevlig vecka. Ha en trevlig dag!
En radio nära dig. Alla vardagar finns chansen för fler att upptäcka sin närmaste radiostation. Av egen kraft webbradio.